Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex... Hej och välkomna till det allra första avsnittet av podcasten Hur är det med sexlivet? Jag som ställer denna fråga och kommer göra det i hela 12 avsnitt är Kalle Norvald. Jag jobbar som socionom, terapeut och sexolog och möter individer, par och flersamma som har olika typer av sexuella eller relationella utmaningar och problem i sin vardag. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Och det är på den här himmel till jordresan som jag nu tänkte faktiskt bjuda med er på. Att ställa frågan hur det är med sexlivet kan ju väcka en rad olika känslor hos oss. Det kräver lite övning och lite mer övning för att någonstans bli bekväm i att ställa de här frågorna, men också svara på dem. Så jag tänkte faktiskt bjuda på en liten genväg om det är så att ni går med någon fundering, känsla, oro etc. kopplat till det här med sexualitet. Jag kommer att bjuda in lite kompisar och kollegor för att i lite olika perspektiv besvara den här frågan. Jag tänkte att vi ska go out with a bam på en gång och så ska vi träffa Maria Farm. Det är en av mina kollegor och vänner och vi ska prata om ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat. Så spänn fast säkerhetsbältena eller hoppa upp på studsmattan, för nu kör vi.
Hur är det med sexlivet med Kalle Norvall?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Maria Farm.
Ja.
Hej.
Hej Kalle.
Vi känner ju varandra.
Ja, vi gör ju det.
Vi har ju börjat jobba med varandra.
Det är så himla kul.
Det är verkligen kul. Vi lärde känna varandra när vi var i P1 och sände Kropp och själ.
Det
och
stämmer.
Nu kommer jag inte ihåg vad vi pratade om. Inte du heller ser på ögonen, vad skönt. Och inte bara jag.
Jo, men det var relationer och Jonathan Unge var med.
Precis. Om, vi pratade om själsfränder, va?
Ja, jag tror att det var så här, liksom, idealet på något sätt kontra kanske vad många upplever med Tinder och ja. Lite så. Men det är lite skrämmande att vi inte kommer ihåg mer än så här.
Är det här ett ålderstecken eller bara att vi jobbar för mycket?
Kan vi inte säga att vi har så mycket våra intressanta huvuden?
Det kör vi på.
Ja.
Med vårt nya projekt är att vi båda två är nu så kallade experter i Sveriges Televisions Gift och första ögonkastet.
Ja.
Så nu har ju du och jag verkligen fått jobba.
Fått ihop det?
Ja, det får vi ju se när säsongen fortskrider. Men något har vi fått ihop i
ja,
alla
Ja, just det. Jag tänkte att du och jag har fått ihop
ja,
oss.
Ja, det har vi ju. På tal om parrelationer. Så har vi blivit ett par.
Ja, precis.
Tänk vilken skräll.
Ja, det vore en skräll.
Det vore en skräll.
Ja.
En bög och en gift heterokvinna. Ja, det vore kul. Det blir en helt annat tv-program, men det är en programidé.
Ja, det är också en programidé. Ja. Precis. Ja. Att matcha det och få det att funka, liksom.
Ja, alltså, inget väl omöjligt. Hoppet är det sista som är människan. Gud, man märker att det faktiskt är fredag, men också din födelsedag.
Ja!
Grattis på födelsedagen.
Tack snälla. Så roligt att vara här.
Kanske återkommer till det, men vi ska prata om jämställdhet.
Det är någonting som förenar både dig och mig.
Mm.
Vi gillar att prata om det.
Mm.
Både i parsamtal och i parmiddagar, höll jag på att säga. Men att det är ett ämne som ligger åt varmt i hjärtat.
Just det.
Du har också skrivit en bok på detta. Mm. Han är så bra på att ta egen tid.
Mm.
Hur kom du på den titeln?
Ja, men det är klientcitat alltså. Mm. Jag har hört det många gånger i samtalsrummet från kvinnliga klienter och även i privata relationer ska jag säga, alltså väninnerelationer, att i liksom antingen kanske ganska beundrande ordalag, alltså så här, hur får han till det? Han är så bra på att ta egen tid.
Mm.
Eller i lite arga ord, alltså han är så bra på att ta egen tid och jag får ingen ungefär. Så att den kom ganska lätt, annars tycker jag att titlar är rätt svåra. Men jag tyckte att den var liksom sådär lite på kornet. Och också speglar det där som jag försökt skriva om. Att se hur strukturerna påverkar oss. Och hur liksom det sociala livet, alltså det livet som våra klienter kliver ut i efter de har suttit i terapirummet med oss.
Många terapeuter också.
Ja, dessutom.
Du höll på att säga terapeuter. Jag tänker att det är många av oss som också brottas med det.
Ja,
vad skulle Freud säga om detta?
Ja, det var spännande att jag sa så.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Men jag tänker att det också hör lite ihop med att man tänker sig att vi terapeuter alltid lever som vi lär.
Just det.
Och det tänker jag att det
nej, men,
gör vi inte
alltid. Nej, men vi är ju också i strukturen av samhället. Och det är väl liksom det där jag också har försökt belysa med boken, hur, för att koppla tillbaka till titeln, alltså hur lätt är det för kvinnor i en viss typ av relation, och jag har ju skrivit främst om heterosexuella relationer ska jag säga också, att ta egen tid, vad händer när hon försöker göra det kontra när han gör det, så att jag försöker få till den där individen i strukturen liksom.
Precis.
Mm.
Hur har det gått?
Ja, jag vet inte, får nog läsa det.
Nej, men jag har läst boken två gånger till och med.
Jag är nöjd, jag tycker det har blivit bra.
Ja.
Och har fått mycket fin feedback både från läsare och media och sådär. Just att det är något där som många ändå har saknat.
Mm.
Att få ihop de där perspektiven. Så att det inte bara blir upp till individen att säga nej, sätta gränser, stresshantera själv.
Precis.
Utan vi måste prata om organisationen, om samhället, om könsrollerna, om de sociala kategorierna som vi alla befinner oss i.
Det är så lätt att man hamnar i symptomlindring bara. Alltså så här.
Verkligen.
Ja, men som du säger, vi jobbar bara med stresshantering. Ja, men ni kanske behöver göra någon lite större grej.
Och vi möter alla på ett sätt olika verkligheter. Du gör det som gay, som man. Mm. Jag gör det som kvinna, som levande i en heterosexuell relation och så vidare. Och ålder och etnicitet. Det finns ju så många verkligheter som påverkar oss. Mm. Eller att vi påverkar varandra och tolkar varandra och ser på varandra på olika sätt. Behandlar varandra olika.
Ja, men det är väl det som man inom akademin kallar för intersektionalitet.
Precis.
Just hur många olika typer av strukturer påverkar oss som individer.
Ja.
Och vi inte alltid kanske kan påverka strukturerna, men vi kan ta ansvar för oss själva någonstans. Men det är klart att vi beter oss utifrån vad vi lär oss.
Gud ja, verkligen.
Mm.
Ja.
Vad hamnar du nu?
Ja, jag började tänka på en knäpp grej jag sa igår när jag var på Svenska psykiatrikongressen och pratade om boken då och lite just att få till ett genusperspektiv i behandlingar då som jag tänkte kunde vara intressant för den publiken. Och så plötsligt hör jag mig själv säga då när mot slutet så att de ska få med sig något lite konkret tips att man kan ställa som fråga till sina klienter eller patienter som de ofta säger då. Hur har du lärt dig att vara man eller kvinna och vad händer om du bryter mot de här reglerna? Och det är ju en ganska svår fråga, det är ju inget som de flesta bara kan pop så här svara på. Det är väl något som kan löpa igenom.
Det är inte om man har mött den reflektionen innan.
Nej, men precis. Nej. Eller hur? Om vi bara ställer den till en klient som sådär. Det kan ju vara kanske som ett tema genom en hel kontakt som
verkligen
vi återkommer till. Och så hör jag mig själv plötsligt beskriva hur jag tänkte säga, hur lätt skulle jag ha svar på den frågan? Och så får jag en bild av mig själv. Jag sitter som, vad jag nu är, 12 år eller något, med en gammal klassisk VHS-spelare hemma hos pappa. Och om igen så tittar jag på en dokumentär om Marilyn Monroe.
Ja.
Och det är Catherine Deneuve, den här väldigt tjusiga franska skådespelerskan som har den här dokumentären då. Och båda är ju väldigt klassiskt kvinnliga, stiliga så här. Och hon pratar mycket om hur Marilyn Monroe för sig och rör sig, hur hon lyfter ansiktet mot ljuset när hon fotograferar. Så jag var helt uppslukad av den där. Och liksom, apropå hur man lär sig att vara kvinna. Så den där kom för mig igår och så bara berättade jag den där för psykiatrikerna.
Ja,
det var
bra.
Lite intressant. Ja,
och nu self-disclosure.
Ja, exakt. Det var en sån där grej man tänkte kring kvinnlighet då, för mig i alla fall.
Ja, men det är också det som är så fint. Alltså jag tänker också, om jag ska också jobba lite med self-disclosure.
Mm.
Alltså mig själv i min manlighet. Och tänka sig att den också kan förändras över tid. Och att det inte behöver vara liksom skrivet i sten hur man ska vara som man.
Men verkligen inte. Det här att vi reflekterar över åldrarna och liksom, hur tänker jag kring det nu, påverkade det mig då?
Mm.
Det är ju också en väldigt på många sätt, särskilt Marilyn Monroe, kanske en artificiell, en väldigt skapad kvinnlighet. Mm. Hon var ju inte ens blond, så att säga. Eller den här drömmen om en kvinna som ju egentligen gick sönder på grund av den drömmen, kan man ju säga.
Alltså, ja, på det ultimata sättet, va?
Ja, det är ju liksom...
Ultimata, det var fel ord, va?
Nej,
men det blev alltså, ett väldigt definitivt
ja,
sätt i alla fall.
Ja, så menar du. Ja. Precis, exakt.
Med tanke på att hon dog.
Nej, och det kan jag ju reflektera över som mogen kvinna. Liksom. Mm. Ja, vad intressant att det där var så viktigt för mig att förstå något. Det är ju en skådespelerska, alltså hon spelar en roll så tydligt. Hon spelar en roll även som drömkvinna. Liksom.
Ja, jag tänker att det också är något när vi är barn och ungdomar och matas med olika bilder.
Mm.
Delvis, visst, vi får alternativ, men vi blir också väldigt medvetna många gånger om vilka som är mer giltiga som alternativ än andra.
Ja, det var fint uttryckt.
Ja,
verkligen.
Jag jobbar med språk.
Ja.
Men när du, för det här är så spännande, du pratade om den här kongressen du var på.
Mm.
Och när jag tänker tillbaka på alla utbildningar jag har gått genom åren. Delvis blir jag ju trött på hur mycket tid man lägger sig med skolböcker. Liksom. Men att just det här med jämställdhet och genus. Ja, det var ju någonting som vi socialarbetare, jag är ju socionom från början. Och där fick vi ju lära oss klassikerna, alltså kön, klass, etnicitet.
Mm.
När man äntligen lagt till sexualitet som ett tydligare tema också i socialutbildningarna. Inte hela vägen, men en bit i alla fall. Så där hade man ju lite genus, där man liksom förstod ändå att vi har något som kallas för patriarkat. Även fast man kanske inte benämnde det just det som manstyre. Och nu är ju det några år sedan. Men att vi fick ju ändå lära oss att det är någonting här som kallas för ojämlikhet.
Mm.
Men sen när jag läste sexologi, ja, då hade vi lite det förstås. För eftersom vi, sexualiteten också påverkas av de här normerna kopplat till manligt, kvinnligt och annat.
Mm.
Men sen när jag läste psykoterapi och mina utbildningar i det, det var ju inte jättemycket kopplat till just kön. Vi fick nu är jag ju psykodynamiskt skolad psykoterapeut.
Mm.
Så visst, vi fick ju lära oss liksom ursprungstexterna från Sigmund Freud, som någonstans kallas för psykoanalysens fader. Så.
Mm.
Och det är ju, när man tar på sig genusglasögonen, det är ju skrämmande. Det vet ju du också. Men varför tror du att de här temana lyser med sin frånvaro i just psykoterapin?
Ja, för det gör de ju verkligen. Det var ju min erfarenhet också.
Ja.
När jag gick min KBT-påbyggnadsutbildning där, så även i vår tradition så lyser de med sin frånvaro. Och det finns nog flera förklaringar till det. Jag tror att en som kanske känns nästan löjligt enkel, men jag tror att det ligger mycket i den. Det är den här illusionen av i psykoterapi att det är liksom bara du och jag i rummet. Mm. Eller möjligen jag och ett par då kanske, om jag har parterapi. Så att bara det här att man stänger in sitt samtalsrum och fokuserar på den här individen som sitter framför sig, tror jag försätter oss i en illusion om att individen på något sätt skulle stå fri från andra sammanhang.
Mm.
Och att det är ett väldigt komplext och ganska svårt yrke. Det är väldigt mycket man ska få in i en session i form av förberedelser, möta svåra känslor, kanske jobba samtidigt mot långsiktiga mål. När passar du ta upp vissa teman? När blir det för svårt? Och så vidare och så vidare. Och jobba med klientens motstånd kanske ibland, eller idealisering ibland. Alltså, det är så himla mycket. Så det tror jag också liksom på något sätt att det där, det blir så komplext och svårt, det faller bort lite. Och man liksom söker förklaringar inom individen eller liksom inom familjen. Du pratar om Freud, det här liksom, tänka mamma, pappa och drifter. Och jag vet ju att modern psykodynamik tänker bredare så. Men, och inom KBT tittar mycket på inlärningshistoria och kognitioner och undvikanden till exempel och sådär. Det är väldigt lätt att vi fastnar där liksom. Det är väl några förklaringar.
Ja, om vi har terapeuter som lyssnar, att bjuda in samhället in i terapirummet också.
Precis, precis. Och där tycker jag ju ofta att ni socionomer är väldigt duktiga ändå. Jag tycker det.
Jag tänker att din bok är säkert en del av det. Men jag tänker att de senaste åren så pratar vi mer och mer om det här med jämlikhet och jämställdhet också i partnerrelationer. Annars har man ju gärna pratat om det på arbetslivet. Då blir det liksom snarare en distans att man inte vill prata om hur det ser ut hemma, utan då vill man gärna prata om det där borta.
Just det.
Men att nu pratar vi ju gärna, eller gärna, jag ser i alla fall fler hos mig som vill prata om det.
Mm.
Och hos många av mina kollegor, att man gärna vill prata om, men hur kan vi försöka få också till det hemma?
Mm.
Och då pratar vi ju gärna om hushållssysslor till exempel. Har du märkt någon sån förändring också hos dig?
Jo, men jag kan märka det, tycker jag, klientberättelser från ganska unga kvinnor är ju primärt. Och sen kommer männen för att de märker att det blir ett problem i parrelationer. Men att de har höga förväntningar på en parrelation och på en manlig partner. Som de upplever då inte riktigt infrias alla gånger. Och besvikelsen och frustrationen att ja, men han sa ju att han var feminist, eller han kan ju det här på pappret, om man säger. Och väldigt ofta om det finns barn i en relation, när barnen eller barnet har kommit, då händer väldigt mycket.
Och det finns det ju studier på, just det här med att man är ganska jämställda tre barn. Och sen när barnet kommer så faller man ganska lätt i de här traditionerna.
Precis.
Och mina normer och tradition är ju jättesköna att lägga sig i.
Ja, det är liksom färdigt bäddat.
Copy paste.
Varsågod, copy paste, precis.
Och mina småbarnsåren som är ganska präglat av stress och press på många sätt. Ja, men då kanske det är skönt att lägga sig i könsnormsvaggan.
Ja, verkligen. Och det var kanske så våra föräldrar gjorde, vi upprepar det. Ja. Förväntningar från samhället. Och ekonomiska faktorer också, men de är ju, vi överdriver ofta dem, tycker jag.
Det här, alltså att, I signed that.
Så att det kan vara värt att dela lika av många skäl liksom. Och många arbetsplatser går ju också in och ersätter en viss skillnad där. Nu pratar jag som att män och kvinnor ofta har olika lön, men så att det där tror jag är en liten av en undanflykt faktiskt.
Ja, men jag tänker att det blir som ett försvar för att få lägga sig i könsvaggan. Vad hade Freud sagt om det?
Ja, pratade du egentligen om snippor?
Ja, jag vet inte, kanske. Men det jag ville säga var väl kanske snarare då könstraditioner. Att man gärna lutar sig till det man har lärt sig någonstans.
Mm.
Alltså, men det finns ju statistik också från Försäkringskassan kopplat till föräldraledighet. Att i heterorelationer så tar männen gärna när det är större idrottsevenemang i jämförelse med regniga november, liksom, om det inte då. Du märker mycket jag kan om sport, men ifall det inte är något evenemang just då.
Nej, men det är mer kopplat till att det är någonting frivilligt. Eller att jag kan docka på det lite extra som pappa. Jag pratar på gruppnivå nu. Men medan för kvinnor är det ju liksom obligatoriskt mer eller mindre, eller hur? Man tar sin mammaledighet och man är ofta den som är med barnet i början och sådär. Medan pappa kanske funderar mer på det som ett val, så att säga.
Precis. Så hur ska vi komma bukt i detta?
Oh.
För jag tänker nu när du pratar, och när vi har pratat om det här tidigare också. Det handlar ju inte bara mycket om partnerrelationer. Tänker också faktiskt på barn. Alltså i framtiden, hur de kommer att relatera till sina föräldrar. Jag läste någon rapport tidigare om så här, vem barn går till när man har något jobbigt att berätta eller man har stora frågor. Så var ju mamma i topp 5 någonstans i alla fall och pappa var typ så här näst sist.
Det är verkligen deppigt alltså.
Det är deppigt. Ja. Nu är ju pappa själv, nu är för sig mitt barn två pappor. Men att det ändå säger någonting om att barnet liksom hellre går till typ whoever än sin pappa.
Ja.
Och det tänker jag finns mycket också kopplat till vem som har varit hemma.
Verkligen, så att det där tycker jag är en viktig poäng. Det här att så att säga få vara hemma med sitt barn. Att få vara en närvarande förälder, likvärdig förälder som mamman då ofta. Eller den andra föräldern om vi säger så. Alltså för samkönade relationer. Att det är ju faktiskt ett privilegium. Och det är någonting som vi bygger vårt föräldraskap på. Vi bygger en stark anknytning. Relationen långt in i framtiden kommer ju påverkas av det här. Och till barnet, men också till min andra partner. För det vet vi ju att delar vi mer lika redan i början, då är det också lättare att fortsätta dela lika sen med vabb och hushållssysslor och tänker på lust.
Verkligen.
Som sådana, så att inte var helt övermannad av trötthet och stress. Utan delar vi mer lika så är det mer sannolikt också att jag känner lust till dig. Så att det är så mycket som är väldigt bra med det. Och som också är ett plus för, om vi då pratar pappor här, att få vara hemma. Alltså att försöka se det så också. Jag ger både mig själv och mitt barn och min partner någonting.
Man kan ju tänka sig, varför sitter vi och pratar om det här i en podcast som ska handla om sexlivet? Men det är ju det som är röda tråden någonstans. Jag tänker ju jättemycket på jämställdhet många gånger som ett afrodisiak. Alltså just något som är lusthöjande i sig. För ifall man är i en tvåsamhet och ena parten liksom drar hela lasset, eller i alla fall till majoriteten, man blir trött av att dra de här lassen.
Verkligen.
Och att det är ju inte toppen för sexlusten liksom.
Nej. På flera plan, tänker jag. Mm. Å ena sidan har du just den här fysiska tröttheten. Det är ju en väldigt broms för mångas lust, eller hur? När jag väl då närmar mig en säng så vill jag bara sova.
Mm.
Min kropp vill bara sova. Och det finns ju något väldigt naturligt i det. Är jag trött eller till och med utmattad? Ja, då är det inte en bra idé att fortplanta sig om vi ska bli lite biologistiska. Då behöver jag sova. Så det är ju en aspekt. Sen tror jag en annan aspekt är känslor av orättfärdighet. Så att säga, men jag upplever att du inte riktigt tar hand om vårt gemensamma liv tillsammans. Jaha, vad säger det om dig och din syn på mig och vad vill jag ge dig då? Det blir något sniket över det hela i värsta fall. Vi slutar vara romantiska partners för varandra, och jag tycker jag har hört många kvinnor genom åren säga att de känner sig nästan som en mamma till sin man. Alltså att jag har tre barn, jag har mina två barn och sen har jag min man. Eller hur?
Ja.
Och jag menar, ja, det tänder vi inte så mycket på. Det finns flera skäl tycker jag till att det där sitter ihop med lust.
Ja. Och jag tänker på några av de heteroparen jag har haft genom åren också som liksom har då omvända könsnormer någonstans. Att det är mannen som har varit hemma mest, som städar mest och som gör de här sakerna. Och då, nu kommer jag låta på gränsen till elak här kanske, men då kanske man vill ha en belöning för att man just har tagit det här och alstrat det ansvaret.
Mm.
Men det är ju inte något som man annars på gruppnivå då ger till kvinnorna heller. I den här kontexten.
Nej, men precis. Det förväntas liksom.
Men hur skulle vi, tänker du, kunna hjälpa par att förstå att vi faktiskt har otroligt mycket att vinna på mer jämlika och jämställda relationer? Ge ett enkelt svar nu.
Ja, ett enkelt svar. Tack. Ja, väldigt kort ska det bli nu, Kalle. Men jag tänkte på det faktiskt på vägen hit. Och jag tänkte på flera sätt. Och om jag ska börja med det lite mer så här provocerande svaret.
Bra, det är fredag.
Ja, precis, det är fredag. Det fanns en sida av mig som reste sig lite mot den där frågan innan. Och så tänkte jag, varför är det min uppgift att förklara för män? Varför?
Ja, och sitter jag här man och frågar frågan, eller hur?
Och förklara varför vi kvinnor ska ha mänskliga rättigheter.
Ja.
Det är min rättighet genom att jag bara finns här.
Mm.
Att vi ska dela lika på det som vi gemensamt ansvarar för. Det är ett svar.
Mm. Därför att med ett utropstecken efter.
Ja. Mm. Jo, men faktiskt därför att det där är en väldigt vanlig fråga. Så jag lastar inte dig personligen för den. Utan mer att man får den ganska ofta. Förklara varför jämställdhet är bra. Hur menar du nu?
Ja, men jag tänker att du kanske ska det.
Att jag ska lasta dig?
Ja, personligen, jag vet inte. Men jag tänker att nu lever inte jag i en heterosexuell relation visserligen. Men jag är ju fortfarande man.
Mm.
Och hur kommer det sig att det är en man till som ställer den frågan?
Just det.
Nu har jag förstås också potentiella svar. Men jag tänker att det är ju en spännande observation du gör.
Ja, men tack. Och det kanske också är lite intressant att jag också lite ber om ursäkt efteråt.
Eller hur?
Ja.
Båda två lägger oss i könsvaggan.
Ja, lite.
Men får jag tänka att det är igen, det här som vi pratade om inledningsvis, att vi som terapeuter, vi är ju inte heller vaccinerade mot de här strukturerna.
Nej.
I många fall kanske vi har en annan medvetenhet, men det är klart att vi faller tillbaka i de här normerna också.
Absolut, och där tänker jag att jag tycker väldigt mycket om dig, jag vill att du ska tycka om mig, så jag får prata igen med dig i något annat sammanhang, förstår du? Alltså, det är ju sånt här som händer hela tiden. Att kvinnor vill inte skapa dålig stämning eller vara bittra inom citationstecken och hej och hå.
Som att bitter, alltså bara man reagerar skulle vara lika med bitterhet.
Exakt. Ja. Men det är säkert det som håller oss tillbaka många gånger. Men det var något mer jag ville säga. Jo, just på den linjen att vi liksom, om och om igen tar det betet att jag ska förklara varför feminism är bra eller varför jämställdhet är bra eller vad män tjänar på det, så på ett sätt så står vi ju stilla. Då kommer vi inte framåt. Det är också ett sätt att stoppa upp utvecklingen eller kampen om man så vill.
Mm.
Istället för att, vad är nästa steg? Vart ska vi vidare?
Mm.
Liksom. Så att det är det lite provocerande svaret. Och det andra svar, eller det finns ju flera svar, men om man vill vara lite forskningsnörd så är det faktiskt så att jämställdhet i en relation är faktiskt den mest avgörande faktorn för en kvinnas psykiska hälsa, välmående. Det är viktigare än vad hon tjänar. Det är viktigare än om hon är gift eller inte.
Mm.
Och det är viktigare än hennes utbildningsnivå. Och även för män är det faktiskt ett starkt samband. Inte lika starkt, inte lika klart. Och det här är en stor studie från Norge. Det blir ett bra argument.
Absolut. Ja, 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 ja. Så ifall man lever i en heterorelation och är man, så om man vill sin partner väl, så ska man jobba med jämställdheten.
Exakt. Och så kan man vara lite ego också och tänka att om min partner mår bra, så kommer hon att vara en roligare partner.
Ja.
Så.
Bam!
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, ett effektivt sätt att mäta det är ju att mäta.
Mm.
Och det låter ju jätteosexigt. Men det är inte så många som blir kåta av att mäta.
Nej.
Eller ja, för sig, det beror på vad man mäter. Men, alltså det, men att ändå liksom mäta vem är det som gör vad och hur mycket. Och det finns det ju också, igen, märker att både du och jag är forskningsstöttar. Mm. Men att så här, kollar man på det så ser man ju fortfarande år 2022 att det är kvinnor i heterorelationer som gör det huvudsakliga hushållsarbetet.
Yes.
Och också när män tycker att de är jämställda och man faktiskt mäter det, så är de ändå inte jämställda.
Nej,
utan känslan är när man ligger på liksom 40%, ja. Så, eller vad det nu är, det kanske du kan siffrorna. Men att det ändå inte är jämställt, så tror man att man är det. Och sen när man synliggör det så blir man paff.
Jag tror att de är typ så här 60-40 ungefär, om jag minns rätt. Och det är ju SCB då, alltså Statistiska centralbyrån, inte banken, som har såna här tidsundersökningar. Tidsanvändningsundersökningar tror jag de heter. Och där ser vi ju liksom en generell trend är ju precis att för varje mättillfälle så har kvinnor minskat sin tid på hushållsarbete hemma och ökat sin tid i yrkeslivet och kanske vissa andra aktiviteter. Medan män inte utvecklas i samma grad. Det går lite framåt så att säga. Men inte i samma takt som kvinnorna.
Jag tänker också koppla till det sexologiska fältet, precis som du sa. Jag menar, om man är gladare i sin partnerrelation så ökar också sannolikheten eller chansen till att man också kan ha ett roligare och mer lustfyllt sexliv.
Verkligen.
Det är därför jag menar att jämställdhet kan också funka som ett afrodisiak och ett lusthöjande.
Oh.
Om man har ett hushåll som man är nöjd, good enough, alltså som det är bra nog, att man liksom kan ändå slappna av i intimiteten, så blir ju sexet oftast roligare också.
Och lite kanske så här renare ifrån andra teman. Om vi inte har så mycket issues mellan oss, du och jag.
Mm.
Det blir mer, som vi terapeuter säger, primära känslor. Det blir inte så mycket sekundär. Att jag liksom känner en känsla och så får den vara. Liksom, jag blir inte sen arg eller ledsen eller besviken eller vad det nu är. För att den triggar en massa andra minnen och tankar. För det tycker jag ibland man hör så här att man, ja, jag kände lust och så här. Men tänkte jag så här. Nej, varför ska han få det? Han har inte gjort någonting för mig den här veckan. Och det kan man ju tycka är destruktivt, men man kan också någonstans förstå henne om han knappt har varit hemma. Liksom, hon har dragit allt lass hemma.
Så. Ja, det blir också någon så här dubbel bestraffning. Både för man går med lusten och vill ligga, men så vill man straffa sin partner och bara säga, jag ska inte bjuda dig på min kropp.
Du kommer inte få.
Nej.
Det blir jättetråkigt.
Bjuda på sin kropp. Men att man inte liksom bjuder in då, kanske snarare.
Ja, nej men precis.
Man och då menar jag inte just penetrativt, utan bjuder in till intimiteten.
Jag har ett kapitel i boken som ju handlar om sex och samliv och jämställdhet. Och alla mina kapitel har ju då klientcitat. Och då heter det, jag är rädd för att han ska tro att vi ska ligga med varandra om jag kysser honom. Så då kysser jag honom inte. Och det är lite på det temat.
Så talande, ja.
Och det handlar också om att hon tar ett stort ansvar för. Som om jag har kysst någon har jag också lovat bort mig till samlag. Det har jag ju inte.
Nej.
Men många känner ju så. Och det kan känna tryck från partnern också att det ska vara så. Så att då backar jag från allt som kan tolkas som en invit. Det blir också så tråkigt då för min egen lust och för stämningen och allting.
Och det är spännande att du går in på det här, för här har ju du och jag diskuterat off microphone.
Just det
här med responsiv eller spontan lust.
Ja, det är spännande.
Vill du berätta om våran beef?
Ja, men det här med responsiv lust.
Ja, ska vi kanske förklara vad det är?
Kan inte du göra det
först? Jo, det kan jag göra. Man brukar lite generellt sett prata om två olika typer av lustar. Man pratar om den spontana lusten som är att man blir kåt, upphetsad, lustfylld av ingenting. Alltså typ spontant.
Yeah.
Det kommer som en blixt från klar himmel.
Plötsligt drabbar den.
Bam! Eller så har man en så kallad responsiv lust. Alltså att man engagerar sig i intimitet, sexualitet eller någonting som kan skapa lust. Alltså om du börjar smeka mig på överarmen så är då min lust responsiv på det.
Just
när
det.
Du kommer och klappar på mig till exempel. Just sen är det klart, det är inte antingen eller, det är inte svart eller vitt, utan det här varierar ju förstås mycket.
Ja. Ja, precis. Som jag tänker med att det gör med många av våra beteenden och responser.
Ja.
Om jag ska bli lite KBT-nördig då, så är det ju absolut. En sak som jag faktiskt tänkte på och jämförde nu när du pratade är ju det här, hur det är med till exempel att gå och träna. Eller då har vi väl alla känt att,
ja.
Nej, Kalle bara, nej, aldrig. Nej, men liksom, ska jag gå till gymmet? Ska jag sticka ut och jogga? Och även, jag älskar att dansa. Det är något jag tycker är roligt. Jag gör det inte primärt för att träna, men även inför en dansklass kan det vara lite så motstånd, va?
Ja, fast något man tycker verkar kul.
Ja, precis. Men så går jag dit och kommer igång och då är det ju skitkul. Jag har ju aldrig liksom ångrat att jag gick till en dansklass, om jag säger så. Jag tänker att det här är såklart handlar ju om hela vår beteenderepertoar, inte bara sex. Det är väl det att jag känner med sex att dels att det är ett väldigt speciellt beteende. Vi har diskussionen om och debatten om samtycke.
Mm.
Jag har känt ibland att parterapeuter eller klienter som har gått tidigare, och säkert att jag själv någon gång har sagt också att det kan ju komma igång lusten eftersom. Liksom. Så att, särskilt om man kanske inte har haft sex på länge eller varit med om dåliga erfarenheter, att man liksom stänger av liksom midjan och nedåt, och att man då sakta tränar upp det där igen.
Eller nacken uppåt.
Till och med. Mm. Så kan det faktiskt vara bra. Det vill jag ju säga, att det är såklart att det kan vara en metod på ett sätt att komma in i det om det har varit väldigt avstängt.
Mm.
Det jag vänder mig mot är den här lite schablonartade föreställningen.
Ja.
Som, ja, men kvinnors lust är responsiv och
männens är spontan.
Ja, och så ser det ut, och då får vi tänka på det och mötas i det. Och det är bara det att jag tänker att kvinnors lust och liksom lägre upplevelse av lust hänger ihop med, som ju kvinnor ofta rapporterar om, hänger ihop med väldigt mycket, apropå vårt samtal om kontexten.
Verkligen.
Och samhället. Hänger ihop med att jag inte får lika lön för lika arbete, att jag kanske har gjort mer hemma, att jag är besviken, att när vi ligger med varandra så är det fokuserat på hans orgasm, lust. Kvinnor i traditionella heterosexuella parrelationer får i mycket mindre utsträckning orgasm av bara samlag, så att säga.
Yeah.
Ja, hur kul är det då, så att säga?
Mm.
Man kanske vet ganska lite om sitt underliv. Du och jag pratade klitoriskunskap häromgången, tror jag. Alltså hur stor den egentligen är på insidan. Vad man ska göra med sig själv och sin partner för att få det skönt. Att det är ju allt det här, tänker jag. Det hänger ihop. Så att det är väl det jag känner att, alltså det kan ju vara som en copingstrategi i ett patriarkalt samhälle. Efter ett tag så börjar ju kroppen svara, för det är ju faktiskt lättare att ha samlag då om jag blir lite våt, eller om jag liksom, nu är det lite krass här, men vad händer om jag väntar in min lust, eller om jag börjar väcka den själv, eller om jag tillåter mig att vara en varelse som säger nej till att ta på mig massa extra för andra människors räkning, eller liksom jag får det bättre, mindre stress på jobbet, eller jag vet inte, samhället behandlar mig bättre. Vad händer med min sexualitet då? Jag misstänker att det faktiskt påverkar.
Ja,
liksom.
Nej, here, here. Och det är förstås inte så att jag säger emot att du har helt fel. Det vill jag verkligen poängtera. Men jag tänker att på responsiv lust, jag tänker att man också någonstans som individ, oavsett könstillhörighet, att man har ett ansvar för sin lust.
Mm.
Och att hitta den på sina villkor. Då är inte alltid i relation till en eventuell partner.
Nej.
Jag blir glad när du säger att så här, men vad som händer när man hittar den också inom sig själv.
Ah.
Och därför jag la till där från nacken uppåt. För hjärnan någonstans är den mest erogena zonen vi har. Och att våga närma sig fantasin. Det behöver ju tid. Så om man delvis har heltidsarbete och drivet ytterligare ett heltidsarbete i hushållet, så är det klart att det är svårt att få tid att fantisera.
Mm.
Men att när jag jobbar med responsiv lust, får folk att utforska det på sina villkor.
Mm.
Någonstans har måttstocken kring att så här, men the pleasure is the measure någonstans. Att om man har en njutning någonstans att mäta, då behöver man ju samla på sig positiva erfarenheter.
Mm.
Så att den sexualiteten man hittar i den responsiva lusten behöver vara just positiva och lustfyllda. Inte det här påtvingade. Jag är ju inte lagd åt det hållet. Och det tror jag inte någon i detta rum, det vill säga du eller jag, är lagda till att folk ska liksom göra övergrepp på sig själva för sakens skull.
Nej.
För gör man det så kommer ju, det är inte lusthöjande att göra övergrepp på sig själv. Utan man behöver ju samla på sig de här positiva erfarenheterna. Så om man använder njutning som en måttstock.
Så the pleasure is the measure. Det tyckte jag var jättebra.
Det är inte mina ord, utan det har jag kopierat från författaren av Come As You Are. Samla på sig positiva erfarenheter och göra det som känns bra.
Mm.
Men då behöver man ju utforska vad det är som känns bra.
Precis.
Också kopplat till diskussionen om samtycke. Säga ja, nej och kanske.
Ja, nej, men vad fint du formulerar det. Jag tänker ju flera grejer om det där. Men det...
Bra.
Ja, men jag tänker liksom det där som...
Och jag också när du pratar, för det är det här jag tänker att många i parterapi skulle behöva.
Ah.
Nu får du och jag gå i parterapi då.
Ah,
men att vi, det låter som att vi har haft största konflikten, det har vi ju inte.
Nej, det tycker jag nog inte.
Det ska ju överdriva för komikens skull. Men att kunna vrida och vända på de här begreppen och också hitta vad har vi gemensamt och hur kan vi förenas i det som är sexlivet.
Just det. Jag tyckte det där var väldigt bra med alltså, att ta ansvar för sin egen lust och att göra plats för den och få utforska tillsammans eller på egen hand. Och där tror jag verkligen att kvinnor behöver stöttning i att våga det. Och där tycker jag minns själv från min uppväxt, jag har hört många klientberättelser genom åren där man som tjej tyvärr ofta har fått förhålla sig till den manliga blicken på ett sätt som handlar om att bara låsa sig för att inte släppa in någon.
Mm.
det minns jag så tydligt, man hamnade i puberteten och blev tonåring och sen ung vuxen. Att det var ju hela tiden kunde en hand komma där och nypa. Någon tittade lite för länge där på en. I simbassängen kunde någon råka dra av en bikini trots. Alltså det var alltid den där känslan av att jag är hela tiden betraktad.
Men vara till för någon annan.
Till för någon annan. Jag måste akta mig. Alltså det handlade väldigt mycket om att killar, särskilt en viss typ av killar, när jag har citationstecken i luften här, måste man akta sig för. Så att då blir ju sexualiteten och ens kropp förknippad med någon slags hot eller triggervarn. Alltså så här, för att utforska sin lust måste man ju våga stanna upp och vända sig mot den och inte skydda sig. Och det var ju det man väldigt mycket gjorde, tycker jag, hela tiden.
Ja, jag förstår.
Och i det där försöka hitta någon man gillade och vågade liksom se om, gillar han mig? Och vad händer om jag bjuder in lite här nu och då tycker han att jag är lätt på foten eller vill han ta initiativ? Mm. Det var så fruktansvärt mycket tankar kring allt sånt här.
Mm.
Så att landa i lust är ju att liksom släppa på garden också.
Mm.
Och nu får jag en jättekonstig association. Det var något med franska skådisar idag. Jag pratade om Catherine Deneuve.
Ja.
Nu kommer Juliette Binoche upp.
Ja, hon är välkommen.
Den underbara serien Ring min agent. Franska Ring min agent.
Inte sett,
jättebra.
Men bra tips.
Ja, den är verkligen stor komik. Väldigt fransk. Galna karaktärer. Är i Paris. De är filmagenter för kända skådisar.
Mm.
Och kända skådisar då spelar sig själva, så att säga. I varje avsnitt är det en ny känd skådis. Och ett avsnitt är det Juliette Binoche. Mm. Som ska presentera på Caesargalan i Frankrike. Och är väldigt tjusig uppklädd. Och det är ju en karaktär då i serien. En manlig mogul av något slag. En riktigt obehaglig typ som på något sätt ger mycket pengar till branschen. Jag vet inte riktigt. Men de är beroende av honom till något projekt i alla fall. Så lite underförstått att hon måste inte ligga med honom. Det tror jag inte är värsta.
Ja, men någonting.
Men hon ska liksom vara med honom och umgås med honom. Lite hålldam sådär. Det får hon stå ut med 2-3 dagar liksom, tycker filmteamet ungefär. Och hon blir ju alltså störd och pressad av det här och vet inte hur hon ska ta sig ur och försöker bara avgränsa honom. Och håller hon på. De hittar inte till entrén ut på scenen. Hon ska liksom hosta hela Caesargalan, alltså Frankrikes Oscar typ. Jättestressad, springer runt där i korridorerna och så dyker den här mannen plötsligt upp också. Och då så får hon liksom en så här, bara tänker utanför boxen. Hon tar kommandot. Hon liksom verkligen så här man ser hur hon landar i, hon blir som en.
Och jag ser det på dig också här, men det ser man inte på tyvärr.
Nej, men liksom så här, en puma. Hon bara, där är du, monsieur. Och så bara liksom puttar upp honom mot väggen och börjar så här trycka upp sig mot honom och bara, jag längtar tills vi kan ses här efter showen. Du kan komma till mitt rum, eller något sånt där, säger hon.
Mm.
Och så börjar hon liksom slicka honom i ansiktet så här.
Mm.
Och han blir ju helt kastrerad, höll jag på att säga. Alltså, han klarar ju inte av det. Det var inte det där han ville ha.
Nej.
Så han blir bara, okej, jag måste nog gå här. Alltså, så, det var en helt underbar scen. Och hon är så nöjd efteråt. Och sen hittar de vägen ut på scenen. Och så bara går hon ut och tar alla med storm. Mm. Och jag tyckte det var så snyggt hur hon liksom, de vände alltihopa.
Mm. Ja, från att maktdynamiken var den mer stereotypa.
Ja, det där jag just pratade om. Liksom att man känner sig jagad. Eller man måste förhålla sig till någon som i värsta fall kan bli en förövare.
Mm.
Om jag inte på något sätt är tydlig här nu. Och hon gjorde tvärtom. Hon vände sig om, blev subjekt och sa liksom, men kom då lilla gubben.
Och på ett sätt också förövare.
Absolut. Ja. Det här är inte, jag rekommenderar ju inte att liksom
slicka inte på folk på det
trycka
sättet.
Upp män mot väggen och slicka dem i ansiktet.
Det är översidigt här. Men jag tänker också på det. Jag kom på mig själv att jag sa jag förstår när du pratar om just den här den manliga blicken. Och, och det kan jag ju inte, för jag är ju inte kvinna. Utan jag är ju man i ett patriarkalt samhälle och får ju fördelar med det. Men jag kan känna igen att man blir observerad i att jag inte är stereotypt manlig. Och att jag är tidigt i livet definierar mig som homosexuell. Just och hur det blev, även fast jag inte var liksom ute för alla, men jag kände mig fortfarande observerad över någonting som jag tänkte att de visste.
Just
men det visste de ju inte.
Nej.
Så det blir ju också igen den här observationspsykologi någonstans. Nu hittar jag på ett ord här kanske. Men att det blir ju att man formar sig utifrån andras blickar någonstans.
Precis, jag tänker att det är skillnad mellan att vara subjekt och objekt.
Ja, det var ju en bättre sammanfattning.
Ja, det vet jag inte. Men det var det hon blev där, Juliette.
Precis.
Mm.
Ska vi ta helg nu, Maria?
Wow, det går så fort när man har roligt.
Ja, ju det. Men vi kommer ju ses igen.
Det känns jättebra.
Och ni som lyssnar kommer ju få se både dig och mig i rutan.
In action, så att
säga. Marias bok heter Han är så bra på att ta egen tid. Men du har ju skrivit andra böcker också. Så bara gå in på valfri bokhandel och skriv in Maria Farm. Så får ni se många fina alster där.
Tack.
Ta hand om dig, Maria.
Detsamma, Kalle.
Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Hej. Jag undrar om du har tips på hur man hittar tillbaka till lusten efter två barn. Flera år med otroligt dålig sömn, förlossningsskada och total avsaknad av sexlust. I mitt fall ligger behovet av sex längst ner bland behoven. Jag känner bara lust om jag är utvilad, utan för mycket stress eller annat. Så alltså känner jag numera aldrig lust. Min man är tvärtom. Han behöver sex för att må bra och jag behöver må bra för att ha sex. Vi har sex ibland, men jag har väldigt svårt att njuta av det. Har du några tips och råd att ge kring det här? Tack!
Det du beskriver är en väldigt vanlig orsak till att par med barn söker mig för rådgivning och parterapi. Att ha olika behov av sex är ju otroligt vanligt. Jag vågar till och med säga att det sker i alla parhushåll. I och med att det inte går att vara helt identiskt med behov och lust till sex så är det ju en omöjlighet. Sen kan ju skillnaden vara mer eller mindre stor som skapar olika typer av utmaningar i en parrelation. Jag tänker att man först ska ställa sig frågan om man vill få till en förändring överhuvudtaget. All förändring förutsätter ju faktiskt en vilja att man just ska förändras. Både som par och kanske som individ. Orkar vi och vill vi jobba på den här frågan just nu? Om svaret är att ni vill det båda två, ja men då har vi en fin möjlighet här och en god grund att jobba utifrån då ni båda har en önskan om att förändra saker till en situation som ni mer är sugna på. Detta kan man göra bland annat genom att öka på så kallade intimitetsbeteenden. Funkar inte de sexuella beteenden på det sättet som ni önskar så finns det just en poäng med att öka på de här intimitetsbeteendena. Och vad är då dessa? Jo, det skulle exempelvis kunna vara att ställa nyfikna frågor om din partner och tillvaron som den har just nu. Att ta på varandra, kyssa varandra och kramas med varandra. Att ge varandra uppskattning. Att bryta de här otroligt hårda rutinerna vi har i vardagen och att hjälpsamt vara med varandra. Det kan ju vara en utmaning när man har småbarn, det vet vi allihopa som har det. Men ibland kan det finnas en poäng att bryta dem. Sen vet vi, en liten passus här, barn mår bra av rutiner, men de mår också bra av glada föräldrar. Det kanske är så att jag i olika sammanhang har hört de här tipsen om att man ska schemalägga sex. Och det är ju en god mening med det. Man tänker att man behöver liksom starta upp någonting för att få det igång igen. Jag själv, ur mitt perspektiv, brukar inte prata om att schemalägga just sex, kanske inledningsvis. Men att schemalägga relationstid, eller tid för intimitet. Man behöver alltså prioritera och planera in tid för varandra. Och det här kan ibland kräva övning, och speciellt om man är drillad i att sätta barnens behov 100% i första rummet hela tiden. Men barn tar inte skada av ifall ni någon timme, någon gång då och då faktiskt fokuserar på varandra. Genom att göra roliga saker tillsammans kan man också hitta bra tillfällen att prata om problem och utmaningar som ni upplever i er vardag. Och de här typen av relationstid eller intimitetstid skulle kunna vara att man tar en promenad. Man äter tillsammans och ensamma utan barnen. Att man kanske tar en senare middag när barnen sover exempelvis. Inte varje dag, men någon gång då och då. Det kan också handla om, och det här är en poäng som ibland kan vara lite kontroversiellt, men att man inte alltid behöver vänta in på att den här spontana lusten kommer som en blixt från klar himmel. Att man ska frångå känslan av sex trots att man inte känner för det. Nej, jag förespråkar inte att man ska tvinga sig till sex. Det är ju lätt att göra övergrepp på sig själv då. Men det kan vara värt att våga utmana sig. Det handlar inte om att man ska tvinga sig och trycka in sig i sin partner eller låta partnern trycka in sig igen om man har penetrationssex eller tvinga sig vara nära en partner som man kanske inte är så sugen på just nu. Men att nyfiket utforska hur nära kan jag vara min partner just nu och det känns behagligt. Jag tänker också att det finns en poäng med att hitta olika sätt att ha sex på. Den här traditionella bilden av att vi ska ha penetrerande sex hela tiden, alltså att vi ska in i varandra för att det ska räknas, den hjälper oss egentligen fler gånger än vad den hjälper oss. Den här generella bilden av vad som är sex är otroligt snäv. Verkligheten är ju faktiskt så att det finns otroligt många uttryck för att ge och få njutning med varandra. Kanske så kan man hitta ett sätt att ha sex med varandra som passar era olika sexbehov. Kanske handlar problemet mer om att hitta en praktik som passar er än att ni har olika drifter till sex just nu. Att experimentera och hitta lekfullheten i sexualiteten. Det behöver inte vara så allvarligt alla gånger, men med respekten att det förstås kan vara det ifall det här är ett konfliktfyllt område.
Vilket leder mig till sista punkten här, som också kanske är den svåraste för många människor. Att sätta ord på känslorna man har i den här situationen. Ibland är det liksom lättare att bara ligga än att prata om ligget. Men det finns en poäng att prata om de här temana när man inte just är i det. Alltså inte när man precis har haft ett misslyckat försök till sex eller man har just den här otroligt starka laddningen. Utan att ta det i ett så kallat nyktert tillstånd när känslorna inte är fullt ös i kroppen. Om det ändå känns svårt att få till ett bra samtal om det här så vill jag ge min varmaste rekommendation att söka upp en terapeut eller familjerådgivare för att reda ut problemet tillsammans med er om de här olika behoven. Många gånger, i min erfarenhet i alla fall, att det kanske inte just handlar om själva sexet alla gånger utan om att just vill ha sin partner nära. Stort lycka till och glöm inte att ta hand om er. Det var det för den här veckan. Hoppas vi har nått oss lite närmare svar på en del av frågan i alla fall, hur det är med sexlivet. Jag heter Kalle Norvald och tackar så hemskt mycket att ni har lyssnat även denna vecka. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er allihopa så hörs vi. Hej!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrl.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.